Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Not Impossible Do What Can't Be Done av Mick Ebeling är en fackbok om social innovation, praktiskt problemlösande och teknik som förbättrar människors vardag. Ebeling är grundare av Not Impossible Labs, en verksamhet som utvecklar tillgängliga lösningar för konkreta mänskliga hinder. Boken bygger på erfarenheter från detta arbete, särskilt projekt som iWriter och Project Daniel. Den är därför varken en traditionell entreprenörshandbok eller en ren teknikbok. Istället undersöker den hur en person eller liten grupp kan börja med ett enskilt, förbisett problem och samla kunskap, människor och verktyg kring en lösning. Titeln uttrycker Ebelings centrala invändning mot ordet omöjligt. Han behandlar det ofta som ett antagande, inte som ett slutgiltigt faktum. Syftet är att visa hur handlingskraft, samarbete och enkel teknik kan förenas i humanitärt arbete. Samtidigt förankras resonemangen i verkliga begränsningar som kostnader, brist på expertis och avståndet mellan en idé och en fungerande produkt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ordet omöjligt prövas genom handling, inte bara optimism. Bokens grundidé är att många problem beskrivs som omöjliga långt innan någon har prövat en rimlig väg att lösa dem. Ebeling gör inte gällande att alla mål kan uppnås eller att tekniska och ekonomiska hinder saknar betydelse. Hans poäng är snarare att ordet omöjligt ofta döljer flera mer precisa problem. Det kan handla om att ingen tagit ansvar, att rätt kompetenser ännu inte möts. Att lösningen förutsätts vara för dyr. Eller att etablerade aktörer har accepterat ett dåligt läge som normalt. När hindret delas upp blir det möjligt att undersöka vad som faktiskt saknas. Det syns i hans återkommande arbetssätt att först förplikta sig och sen ta reda på hur uppgiften ska genomföras. Metoden är medvetet riskfylld om den används utan omdöme, men den motverkar också den analysförlamning som kan uppstå när en grupp väntar på en fullständig plan. För Ebeling blir engagemanget en motor för informationssökning, prototyper och nya samarbeten. Det avgörande är inte att låtsas vara expert från början, utan att snabbt identifiera vilka frågor som kräver expertis. Boken placerar därmed kreativitet i genomförandet. En vision får värde först när den omsätts i en lösning som en verklig person kan använda. För det andra, iWriter visar varför användarens frihet måste styra tekniken. iWriter är ett centralt exempel eftersom projektet utgår från en specifik människa och en konkret förlust av handlingsmöjlighet. Graffitikonstnären Tempt One levde med ALS och hade förlorat förmågan att använda kroppen för att skapa och kommunicera på sitt tidigare sätt. Ebeling och medarbetare samlade kreatörer och tekniker för att bygga ett lågkostnadssystem där ögonrörelser kunde styra ritandet. Lösningen kopplade vardagliga komponenter och öppen programvara till ett behov som annars riskerade att behandlas som olösligt eller för smalt för kommersiell utveckling. Det viktiga i bokens behandling av iWriter är inte bara den tekniska konstruktionen. Projektet visar att tillgänglighet kan handla om identitet, skapande och självbestämmande, inte endast om vård. En lösning blir mer relevant när den återger en person möjlighet att göra något meningsfullt på sitt eget sätt. Den öppna och relativt enkla utformningen har också en principiell betydelse. Om hjälpmedel är beroende av dyra, slutna system når de ofta färre människor. Genom att dela kunskap och minska kostnader kan en prototyp få ett liv bortom den första användaren. I en svensk kontext ligger detta nära tanken att välfärdsteknik bör utformas med användarens delaktighet snarare än enbart som en administrativ tjänst. För det tredje, Project Daniel kopplar samman låg kostnad, lokal kompetens och värdighet. Project Daniel behandlar frågan om proteser genom att fokusera på det glapp som uppstår när medicinsk utrustning finns i rika miljöer, men saknas där behovet är stort. Projektet utvecklades efter berättelsen om Daniel, en pojke i Sydsudan som hade förlorat båda armarna i en explosion. Istället för att utgå från konventionella protesers höga pris och långa leveranskedjor använde teamet tredimensionell utskrift för att skapa billigare armproteser. Det var inte en komplett lösning på alla medicinska, rehabiliterande eller sociala följdfrågor. Men det var ett konkret försök att göra hjälpmedel mer möjliga att tillverka och anpassa närmare användaren. Boken använder detta som ett exempel på frugal innovation, alltså att utforma med begränsade resurser utan att förlora det mänskliga syftet. Låg kostnad är inte bara ett effektivitetstal. Den avgör om en familj, klinik eller lokal organisation överhuvudtaget kan få tillgång till ett hjälpmedel. Ebelings perspektiv betonar även lokal kapacitet. Teknik som kan läras ut, repareras och vidareutvecklas på plats minskar beroendet av enstaka givare eller specialistföretag. Samtidigt påminner projektet om en viktig begränsning. Teknik kan stödja värdighet och deltagande, men den ersätter inte långsiktig vård, utbildning eller samhällelig återuppbyggnad. Därför blir prototypen ett startskott för ansvar, inte ett enkelt slut på problemet. För det fjärde, oväntade samarbeten ersätter idén om den ensamma uppfinnaren. Ebeling framställer innovation som ett samarbetsproblem, lika mycket som ett teknikproblem. Han har själv bakgrund inom film och produktion, snarare än som specialist på ögonstyrning eller protesdesign. Det blir en viktig del av bokens argument. Den som möter ett angeläget problem behöver inte behärska varje teknisk detalj, men måste kunna formulera behovet tydligt. Bjuda in rätt personer och hålla ihop arbetet tills något fungerar. iWriter utvecklades genom en blandning av konstnärer, programmerare, hackare och andra praktiska problemlösare. Den sortens sammansättning bryter mot vanliga gränser mellan kultur, ingenjörskap och omsorg. Bokens samarbetsmodell är också ett alternativ till ren crowdsourcing. Att samla uppmärksamhet eller idéer räcker inte nödvändigtvis. Det centrala är crowdsolving, där människor med olika färdigheter bidrar till ett avgränsat problem och där arbetet drivs mot ett användbart resultat. Detta kräver ledarskap, men inte nödvändigtvis ett hierarkiskt ledarskap. Uppgiften är att skapa riktning, fatta beslut och behålla fokus på den berörda personen. För organisationer är lärdomen praktisk. Tvärfunktionella grupper fungerar bäst när de har ett tydligt verkligt behov att lösa, korta återkopplingsvägar och mandat att testa. Eblings modell utmanar därmed föreställningen att social innovation först kräver en stor institution, ett fullständigt affärsunderlag eller en färdig expertgrupp. Slutligen. Principen hjälpen, hjälp många gör enskilda behov till skallbara lärdomar. Formuleringen hjälpen, hjälp många sammanfattar hur boken förbinder medkänsla med systemtänkande. Ebeling börjar inte med en bred målgruppsanalys eller en abstrakt marknad. Han utgår från en person vars situation gör ett större misslyckande synligt. Temptuns behov av att kunna skapa igen synliggjorde begränsningar i kommunikationshjälpmedel. Daniels behov av armar synliggjorde bristen på överkomliga proteser i resurssvaga miljöer. Den enskilda berättelsen fungerar alltså som en krävande designbrief. Den tvingar teamet att fråga vad som faktiskt skulle förbättra vardagen istället för vad som bara ser imponerande ut i en presentation. Samtidigt stannar principen inte vid välgörenhet för en individ. När en lösning dokumenteras, förenklas och delas kan lärdomarna nå andra med närliggande behov. Här ligger bokens skalbarhetsidé. Spridning behöver inte alltid innebära att en enda organisation växer snabbt. Den kan också ske genom öppna ritningar, lokala tillverkare, återanvändbara metoder och berättelser som får andra grupper att agera. Denna syn skiljer sig från en affärslogik där skala främst mäts i försäljning. Ebeling värderar istället om fler får faktiskt tillgång till en funktion. Principen kräver dock eftertanke. Ett enskilt fall får inte tas som bevis för att alla användare har samma behov. Skalning måste kombineras med lokal anpassning och fortsatt lyssnande. Sammanfattningsvis, Not Impossible Do What Can't Be Done passar läsare som vill förstå social innovation på ett mer handfast sätt än i många breda böcker om entreprenörskap. Den är särskilt relevant för formgivare, ingenjörer, vård- och omsorgsutvecklare, lärare, ideella initiativ och ledare som arbetar nära problem som människor faktiskt möter. Även läsare utan teknisk bakgrund kan ha nytta av den eftersom Ebeling inte gör expertkunskap till en ursäkt för passivitet. Bokens praktiska värde ligger i att den tränar läsaren att avgränsa ett stort problem, söka oväntade samarbeten. Testa enkla lösningar och hålla fokus på användarens självständighet. Det som skiljer boken från mer konventionell innovationslitteratur är dess humanitära utgångspunkt. Teknik behandlas inte främst som en väg till effektivisering, marknadsandelar eller personlig framgång. Den bedöms utifrån om den gör en konkret skillnad för någon som annars har begränsad tillgång till kommunikation, skapande eller hjälpmedel. Samtidigt är boken inte en detaljerad manual för medicinteknisk utveckling eller internationellt bistånd. Läsaren behöver komplettera dess handlingsorienterade perspektiv med kunskap om etik, säkerhet, lokal förankring och långsiktig förvaltning. Dess främsta intellektuella bidrag är därför en omformulering av frågan. Istället för att fråga om ett problem är för stort föreslår Ebeling att man frågar vem som berörs, vilken del som kan angripas nu och vilka som behöver samlas. Det gör boken särskiljande, konkret och användbar för den som vill koppla kreativitet till faktisk tillgänglighet. Om du vill stödja Mick Ebeling, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!